Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
Not merely peace in our time, but peace in all time.
Continued cooperation for world peace. All those who have fought against oppression.
This country deserves a break from politics and a permanent break. I'm talking about Brexit.
Hej och välkommen till Utrikespodden, avsnitt nummer 8 med mig Axel Hellman, och jag har med mig som alltid Sebulon Kalander. Hallå Sebulon.
Hallå, hallå Axel.
Sebulon, 8:e avsnittet och något av en säsongsavslutning antar jag. Vi kommer ta ett litet sommaruppehåll och vi kommer prata lite mer längre fram i programmet om hur vi tänker kring de månaderna som vi har kört det här projektet och vad vi har för planer inför hösten. Och vi vill även fortsätta få tips från er lyssnare på ämnen som ni tycker att vi ska ta upp eller gäster som vi ska bjuda in och prata med. Men innan vi gör det så tänkte jag att vi skulle prata lite om de spaningar som vi har snappat upp under den senaste veckan. Och jag ser bland tänkte att du kanske vill börja.
Ja, jag håller på att läsa en bok som har fått rätt mycket uppmärksamhet de senaste veckorna, och det är The Room Where It Happened av John Bolton, som var president Trumps säkerhetsrådgivare mellan 2018-2019. Och det är en väldigt intressant bok, oroande på många sätt. Men Bolton är ju rätt unik på så sätt att det är väldigt få tidigare högt uppsatta företrädare inom Trump-administrationen som har kommit ut och skrivit memoarer som är väldigt avslöjande och som ger en väldigt ofiltrerad inblick i hur det fungerar i administrationen. Men det har Bolton gjort, så det är en väldigt intressant bok. Man får ta vissa saker med en nypa salt. Det är uppenbart att han har sin egen agenda och att det finns personer som han ogillar, som han vill ska framställas i ett dåligt ljus. Men det är en väldigt intressant bok, full med detaljer på olika processer som förhandlingarna med Nordkorea eller relationen med Kina. Så jag är halvvägs genom boken, men jag tycker den är väldigt intressant och kan varmt rekommendera den för den som har ett intresse i amerikansk utrikespolitik.
Sebulon, nu säger att du är halvvägs genom bara. Jag har inte läst boken, även om jag har hört väldigt mycket om den här boken. Det har bland annat varit en ganska lång rättsprocess där Vita huset har försökt att stoppa publiceringen av den här boken. Av det du har läst hittills, skulle du säga att det är någonting som har förvånat dig, eller är det någonting som har kommit av en överraskning gällande utrikespolitiken eller det som sker inom Trump-administrationen?
Bra fråga. Jag kanske antydde till det i det jag sa tidigare, men det som egentligen kanske förvånar mest, eller som är mest häpnadsväckande, det är att inuti administrationen så är det verkligen lika dysfunktionellt som det ser ut utifrån. Och man hade kanske hoppats att det skulle finnas lite mer struktur, vara lite mer genomtänkt hos de här personerna som har väldigt mycket makt och som fattar beslut som har en stor påverkan på alla våras liv. Men tyvärr så är det inte så, utan det är ett stort haveri, helt ärligt sagt. Och det finns tillfällen då det verkar som de har kommit överens om någonting, men allt kan vändas upp och ner av ett enda tweet. Och det finns verkligen ingen som helst koherens i arbetet. Och det jag kan fundera lite över, det är allt man vill säga om Bolton för hans extrema åsikter och så vidare. Han hade ändå en gedigen erfarenhet och bakgrund i amerikansk byråkrati. Och något som vi sett under den här mandatperioden, det är att alla de människorna inom det republikanska partiet som varit en del av administrationen, som har erfarenhet av att arbeta i regeringskansliet, de har successivt lämnat. Och det jag bara kan undra, det är om president Trump blir omvald i november, vad kommer det finnas kvar? Alla har lämnat, alla pratar väldigt illa om presidenten, antingen offentligt eller privat. Och jag är bara osäker, hur ska de hålla uppe det här skeppet i 4 år till? Det har ju knappt gått de 4 senaste åren. Och jag har väldigt svårt att se hur man kan få ihop det en till mandatperiod. Vad tänker du?
Jag tänker att lite som det du säger, att i den här, om man ska säga så, ganska röriga administrationen, så kände jag att man måste säga att John Bolton har varit otroligt effektiv när det gäller att navigera liksom alla politiska snår och faktiskt få fram den policy som han har stått bakom. Bolton var ju en av de drivande krafterna, till exempel bakom beslutet att riva upp kärnteknikavtalet med Iran. Så att man måste ändå säga, tror jag, att John Bolton har varit väldigt effektiv och fått mycket av det han ville driva igenom. Seblon, vi kommer ju komma tillbaka till den amerikanska administrationen. Det kommer säkert komma fler referenser till både John Bolton och hans bok framöver. Men en sista fråga, bara av rent intresse. Vi har ju ett flertal tillfällen under den här podden diskuterat olika personligheter inom den amerikanska utrikespolitiken. Och ganska ofta så är det personer som har kommit ut med någon slags biografi eller någon slags gjort ganska stora uttalanden om liksom processerna som legat bakom de viktiga besluten. Du har även studerat svensk utrikespolitik ganska ingående över en längre period. Bara av intresse, är det vanligt att såna här grejer händer i Sverige också? Att före detta statssekreterare eller ministrar kommer ut med liknande typer av böcker?
Bra fråga. Det är väldigt ovanligt egentligen. Och det är väldigt mycket av en amerikansk tradition, skulle jag säga. Det är rätt sällan som i andra länder att exempelvis rådgivare till högt uppsatta politiker kommer ut med böcker. Möjligtvis att en statsminister, en president kommer ut med en bok, och kanske en utrikesminister, kanske en försvarsminister, men väldigt sällan folk på tjänstemannanivån och från byråkratin. Spontant så kan jag komma på ett par fall i Sverige. Lars Danielsson som var statssekreterare till Persson, Ulf Dahlsten som har statssekreterare till Palme, men det är inte många exempel. Och jag skulle säga att det är en styrka för USA att de har tidigare tjänstemän som skriver memoarer, för det är ett sätt att dela kunskap, att dela erfarenheter och också att bidra till historieskrivningen, till vår förståelse av viktiga skeenden. Så jag skulle vilja önska att vi såg mer av att tidigare tjänstemän i Sverige och i andra länder skrev böcker där de reflekterar kring sina erfarenheter och försöker delge information om hur beslutsfattande ser ut i verkligheten.
Så om vi har några ministrar som sitter och lyssnar på podden, så kan de väl se det här som en stark uppmaning att vi vill se fler biografier framöver. Jag vill bara passa på när vi ändå är på det här ämnet att slå ett slag för den franska stolta traditionen av att även sittande statsråd och ministrar skriver skönlitterära verk vid sidan om. Jag vet att bland annat Frankrikes ekonomiminister Bruno Le Maire har skrivit åtminstone en roman, och jag läste på lite om det där. Det verkar vara en ganska vanlig företeelse att sittande ministrar ägnar sig åt lite skönlitterärt skrivande på fritiden. Men Seblon, jag tänkte gå vidare med en egen spaning. Ett lite, måste man ändå säga, mer seriöst, allvarligt ämne. Jag tänkte nämligen att vi skulle titta på något som har hänt i Myanmar. Där det nämligen är så att en militärdomstol har dömt 3 officerare som skyldiga efter deras delaktighet i folkmordet mot rohingyerna för några år sedan. Och det här är ju ett ämne som vi inte har pratat om tidigare i podden, och jag vet inte om våra lyssnare minns det här från 2017 eller är medvetna om det här, men jag tycker själv att det är någonting som får för lite uppmärksamhet i media generellt sett. Så jag tänkte ta lite tid idag och ge lite bakgrund åt det här och en väldigt snabb och förenklad version av den historiska kontexten till det som hände i Myanmar. För det här är någonting som jag tycker att man borde känna till. Så om vi börjar med lite historisk bakgrund, så är det så att Myanmar, eller Burma som det kallades tidigare, är ett land i Sydostasien. Det ligger, skulle man kunna säga, inklämt mellan Indien, Kina, Laos och Thailand. Och på 1800-talet så tog det brittiska Ostindiska kompaniet kontrollen över Myanmar, och efter det så blev det en brittisk koloni. Det var det fram till 1948 då det blev en självständig nation, men i början av 60-talet så togs landet över av en militärjunta genom en statskupp. Och sedan dess har den här militärjuntan haft ett enormt inflytande i Myanmar. Dock har alltid funnits en väldigt framträdande demokratisk rörelse i landet, och flera av er som lyssnar kanske har hört talas framförallt om Aung San Suu Kyi, som blev ansiktet utåt för den här rörelsen och en, vad ska man säga, internationell ikon för demokrati och kampen för mänskliga rättigheter. Bland annat så fick hon Nobelpriset 1991 då hon fortfarande satt i husarrest hemma i Rangoon. Men 2010 så hölls det val i Burma, och efter det så upplöstes formellt sett det här militärstyret i landet, även om militären behöll ett väldigt stort inflytande. Så började det ändå hända en del positiva saker, och bland annat så släpptes Aung San Suu Kyi och flera andra politiska fångar, och USA och flera andra länder började släppa på sina ekonomiska sanktioner mot Myanmar. Och det kändes någonstans som att det här var början på en ny era i landets historia. Så när det var dags för val igen 2015 så deltog Aung San Suu Kyi, och hennes parti vann en enorm seger i den här valen. Och fastän hon inte tilläts bli president så fick hon en ny roll som statskansler eller state chancellor. Och det är väl att jämföra i stil med premiärminister eller vår statsminister. Och sedan dess så har hon varit landets formella ledare. Även om militären som sagt har ett väldigt starkt inflytande även i politiken. Men om vi ska gå till det som hände 2017 och den mer specifika bakgrunden där, så är det så att majoriteten av människorna i Myanmar är buddhister. Men det finns också en rad etniska minoriteter, och man kan väl säga att landets historia ofta har kantats av konflikter mellan de här olika grupperna. Och en av alla de här grupperna är rohingyerna, som är en stor muslimsk minoritetsgrupp som framför allt har bott i de västra delarna av landet, ett område som kallas för Rakhine State. Och den här gruppen har aldrig varit accepterad av regeringen i Myanmar. De förnekas medborgarskap, det är en lång historia av diskriminering mot de här människorna, och regeringen vill inte erkänna att de har några som helst rättigheter eller att de ens är medborgare i landet. Så det har länge varit väldigt spänt mellan den här gruppen rohingyerna och Myanmars regering och den buddhistiska majoriteten i landet. Och för ganska exakt 3 år sedan, sensommaren 2017, så var det en grupp militanta rohingyer som attackerade polisstationer och dödade ett antal poliser. Och det här blev början till den upptrappning som lett till, vad jag nu skulle säga, en av de allra värsta humanitära katastroferna som vi har sett på väldigt länge. För svaret på de här attackerna blev enormt. Myanmars militär sattes in mot rohingyerna, och tillsammans med civila folkmassor så startade man en enorm, vad som nog bäst kan beskrivas som en terroroffensiv mot de här människorna. Man brände ner rohingya-byar, dödade civila, och det finns gott om vittnesmål om systematiska gruppvåldtäkter, tortyr, berättelser om hur barn har huggits ner med machetes, om hur spädbarn har kastats in i brinnande hus eller ner i floden. Och man kan gå in och se på olika nyhetssidor, satellitbilder där man bara ser hur enorma områden där det tidigare legat bostäder och byar är totalt ödelagda. Och enligt uppskattningar från FN så har någonstans kring 750,000 rohingya drivits på flykt från Myanmar. Och de allra flesta hamnade i närliggande Bangladesh, där många fortfarande bor kvar i stora flyktingläger. Och jag kommer ihåg för något år sedan när det här fortfarande hände, så såg jag en intervju med en CNN-reporter som varit krigskorrespondent i nästan hela sitt liv. Och hon sa att det här var det absolut värsta som hon någonsin har sett. Såklart så ledde ju allt det här till enorm kritik från det internationella samfundet, och det kom anklagelser om folkmord. Men Aung San Suu Kyi, demokratihjälten som blivit, som jag sa, ett ansikte för mänskliga rättigheter och som nu faktiskt styrde Myanmar, hon har systematiskt och konsekvent förnekat det här och varit nästintill tyst i de här frågorna.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
Och vill man lära sig mer om det här så kan jag verkligen rekommendera en artikel som heter just Vad hände med Aung San Suu Kyi, som försöker förklara den här resan hon har gjort från demokratikämpe till en politiker som står tyst inför den här enorma katastrofen och de här enorma brottet. Den här artikeln publicerades i The Atlantic för typ ett halvår sedan. Och den är skriven av Barack Obamas tidigare rådgivare och talskrivare Ben Rhodes, som ju också varit med och träffat Aung San Suu Kyi när hon fortfarande var i den här hjältestatusen och liksom de satt och tänkte kring framtiden för relationerna mellan USA och Myanmar och vilken resa det här landet kunde ta. Och nu har han liksom rest tillbaka till Myanmar för att försöka förstå vad som gick fel och hur det här kunde hända. Men efter att landet blivit anklagat för folkmord i internationella domstolen i Haag så erkände man i alla fall att det hade funnits, som man sa, vissa brister inom militären, och man satte upp små lokala militära domstolar hemma i Myanmar. Och det är en sån här som ett par officerare nu har dömts för folkmord. Så man kan väl på ett sätt se det här som en liten seger i kampen mot rättvisa. Men samtidigt så är det värt att notera att jag i alla fall inte har sett någon uppföljning på det här. Jag vet inte vilken typ av straff de här militärerna kommer få. Om det kommer komma fler rättegångar och så vidare. Så att än så länge är väl det här ändå betraktat som långt, långt ifrån någonting som kan ge rättvisa eller upprättelse åt alla de som utsatts för den här brotten. Och vi kan väl bara hoppas att de kommer få en mer värdig behandling framöver. Sebran, jag vet inte om du har några reaktioner på Myanmar eller om du vill ta oss vidare i diskussionen.
Nej, det var en bra och utförlig dragning. Och det är djupt bekymmersamt det som pågår där. Och besvikelsen med Aung San Suu Kyi. Jag har ju också följt henne om en på avstånd. Och det är såklart någon form av tragik att en person som mottagit Nobels fredspris och som har setts och upphöjts till att vara en förebild i kamp för mänskliga rättigheter visar sig att vara någonting rätt annorlunda. Men det är en djupt tragisk hemsituation där. som förtjänar uppmärksamhet. Så jag tycker det är jättebra att du lyfter upp det här på podden. Så min andra spaning, det är om Ryssland. Häromdagen så var det en folkomröstning om en rad konstitutionella förändringar. Och utfallet blev föga förvånande att det röstades igenom. Och det har dock av olika privata aktörer, självständiga aktörer, visats att det pågick ett systematiskt valfusk till fördel för sidan som vill driva igenom de konstitutionella förändringarna, vilket är då Kreml och president Vladimir Putin. Så det är ett väldigt stort paket som har lagts fram i de här förändringarna, som jag tror är de första förändringarna till konstitutionen för den ryska federationen från 1993. Och det är bland annat saker som att jag tror att pension, den pension som man får, att det ska, den ersättningen ska indexeras. Och trots att det förekommer andra typer av sociala förmåner, vilket är en konstig sak kan jag tycka att inkludera i en konstitution. Men vad det handlar om, det är ju att man vill skapa incitament för folk att gå ut och stödja den här konstitutionen. Och det mest konsekventa innehållet i den här förändringen, det är att Vladimir Putins, han är ju då inne på sin egentligen fjärde då mandatperiod som president, och hans nuvarande mandatperiod går ut 2024. Men den här konstitutionella förändringen nollställer det, så han kan kandidera om igen. Och det är då 6-åriga mandatperioder i Ryssland. Och så han skulle teoretiskt sett kunna sitta kvar som president till år 2036, då jag tror han är 80-årsåldern. Så det är bland det största i det här konstitutionella paketet. Och sen finns det andra förändringar. Jag tror att en tidigare president kan inte längre bli åtalad för brott, vilket ju är väldigt opportunt för Putin. Och så det pratas om nu vad det här konkret innebär då för Ryssland. Jag tror inte nödvändigtvis det innebär att Putin har för avsikt att sitta kvar som president till 2036, men det ger honom i alla fall handlingsfrihet eller valmöjlighet. Det vi sett nu i makteliten, det är att man har tittat mot 2024, och då man har antagit att Putin kommer lämna presidentämbetet, och så har man då så det har uppkommit rivaliteter inom den styrande eliten om vem som ska ta över och vem som får vad etc. Så det här kan också ses utifrån att Putin försöker stabilisera sin regim, att få folk att sluta bråka internt genom att åtminstone öppna upp för att han kommer att sitta kvar mycket längre till. För det som är speciellt med den auktoritära regimen i Ryssland, det är att den är extremt individbaserad. Alltså systemet är uppbyggt kring personen Vladimir Putin. Han är en de facto institution i Ryssland. Och tittar man på de uppgifter som vi har kring det faktiska valutfallet och valdeltagandet, så ser det inte så ljus ut för regimen. Det var ett lågt valdeltagande, det fanns ingen entusiasm, det fanns ett utbrett motstånd. Tittar man framförallt bland unga, så har det funnits en utbredd misstro mot regimen, och man har sett det här, hela den här förändringen som någonting rätt olämpligt, vedervärdigt. Så det här kan, istället för att på något sätt förlänga eller förstärka Putin-regimen, så kan det här paradoxalt nog leda till dess försvagande, för det har blottats stora svagheter nu. Så det kommer bli intressant att se, ja, det är alltid intressant att följa Ryssland, men det blir intressant att se hur de närmsta åren, vad som händer internt i regimen, om den här konstitutionella förändringen på något sätt har stabiliserat inom citationstecken situationen för regimen, eller om det leder till ytterligare instabilitet och osäkerhet kring framtiden. Så det tycker jag är lite intressant. Jag vet inte om du har någonting att tillägga till det, Axel?
Nej, jag tycker du fick med de stora dragen väldigt bra där. Det jag tycker man kan säga är att vi har ju hittills i podden inte pratat särskilt mycket om Ryssland, vilket annars brukar vara, i alla fall från ett svenskt perspektiv, ett väldigt tydligt fokus när det gäller just säkerhetspolitiken. Och en av anledningarna är att vi har velat fokusera på andra frågor som vi känner kanske inte har lika stor uppmärksamhet hemma i Sverige. Och admittedly så har det ju blivit mycket fokus från vårt håll på USA och på Kina av uppenbara anledningar. Och vi kommer fortsätta liksom såklart göra referenser till det också. Men jag tänker att när vi går in i säsong 2 framåt hösten så vill jag fortsätta hitta mer perifera konflikter som kanske inte alltid får den uppmärksamhet som de förtjänar. Men jag tror ändå att Ryssland är ett ämne som vi kommer komma tillbaka till och kanske fokusera lite mer på framåt hösten. Och där blir såklart landets politiska framtid och vad som händer med den här konstitutionella ändringen och med Vladimir Putin kommer såklart bli en viktig fråga där. Så att det är väl någonting vi bara kan ha med oss. På det ämnet, Seblon, tänkte jag att om vi då ska vända blicken mot det som komma skall. Har du några tankar om liksom vad du tror kommer vara viktigt för oss att hålla koll på inför hösten? Har du några specifika ämnesområden eller några specifika event som vi borde följa och kanske följa upp på mer specifikt?
Ja, det finns ju såklart ett stort antal mer världspolitiska skeenden som kommer vara intressant att följa, exempelvis hanteringen kring coronapandemin. Som du var lite inne på, USA kommer ändå förbli en stor fråga och vi har ju ett stundande val där. Men något som jag har tänkt och som jag hoppas vi kan utforska mer, det är kanske mindre självklara områden för utrikespolitiken, eller för den delen platser i världen. Vi hade ju ändå ett avsnitt där vi intervjuade Anna-Charlotta Johansson om Sydafrika, och jag skulle jättegärna fortsätta på det spåret att söka upp platser som vi inte per automatik kanske tänker på när vi tänker på världen. Och det kan också vara andra yrken, professioner, människor som jobbar med utrikespolitik men som vi då inte, när vi föreställer oss utrikespolitik, automatiskt tänker på. Det är väldigt mycket diplomater exempelvis, men det finns enormt många andra personer som både inom det offentliga och inom näringslivet som arbetar med frågor som jag skulle säga är direkt kopplade till utrikespolitik men som vi inte tänker på. Så det är väl en förhoppning från min sida att vi kan bredda perspektiven dels till regioner, platser, skeenden i världen men också kring hur man kan jobba med utrikespolitik och vilka olika vägar det finns för den som är nyfiken på världen och vill jobba med världen. Så det är mina tankar.
Det låter väldigt bra, och en sak jag kommer att tänka på där är att vi ska försöka ha en bra balans. Att självklart vill vi prata med, om man ska säga så, beslutsfattare, folk som har erfarenhet av utrikespolitiken. Men jag skulle ändå vilja fortsätta och kanske i ännu större utsträckning väva in berättelser från människor som upplever de förändringarna och de beslut som vi pratar om. Kanske prata med lokala politiska aktivister eller om man ska säga så liksom civila människor som påverkas av de här utvecklingarna som vi pratar om och få höra deras berättelser och få höra deras historier och få höra deras synpunkter på det som händer. Så att det är någonting som jag hoppas att vi ska kunna göra ännu mer av framåt hösten.
Ja, verkligen.
Samtidigt så känner jag också att när vi pratar om liksom tematiken och geografin, att vi kan fortsätta bredda oss där. Vi har ännu inte hunnit prata så mycket om teknologi. Jag skulle gärna titta mer på hur nya teknologier kan forma omvärlden och utrikespolitiken framför allt ifrån artificiell intelligens till quantum computing, hur det används av företag men också av regeringar och hur internationella värdekedjor påverkar liksom produktionen av det här. Det finns otroligt mycket intressanta vinklar man skulle kunna lyfta fram för att titta på liksom vilka kommer vara de stora faktorerna som formar utrikespolitiken om 5, 10 och 15 eller 50 år. Så det hoppas jag verkligen att vi ska kunna göra. Så att fortsätta öka liksom, våra samtalsämnen tematiskt sett, men också titta på nya geografiska platser. Vad händer i Afrika? Vad händer i Mellanöstern? Vad händer i Centralasien? Vad händer i Arktis? Det finns otroligt mycket saker som vi inte ens liksom har nuddat vid hittills, som jag hoppas att vi kan få tillfälle att verkligen titta närmare på.
Jag kan knappt bära mig inför nästa säsong. Det kommer bli väldigt kul.
Och ska vi säga då för återigen till er som lyssnar, vi tycker det är skitkul om folk hör av sig med tips. Är det en artikel ni läser som ni undrar varför händer det här? Är det en person som är intressant som ni skulle vilja att vi pratar med? Är det någonting som ni vill att vi förklarar eller fokuserar mer på, så hör av er. Som ni har märkt så tycker vi bara att det är kul när folk hör av sig, och vi tar verkligen in det i planeringen när vi diskuterar sinsemellan vad vi ska fokusera på i den här podden. Med det sagt, Sebulon, så tänker jag att vi rundar av för idag och för våren. Och så kommer vi tillbaka i, vad blir det? Augusti-september med ett nytt avsnitt.
Ja, precis. Så tack så mycket till alla som har lyssnat, och tack också till alla våra gäster som har deltagit, och slutligen tack till våra vänner på Acast som hjälper till att göra den här podcasten möjlig.
Tack Acast!